Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Ska jag bara ställa ordning mina papper här. Vad kul att få predika idag. Jätteroligt. Då ska vi se. Då verkar det vara... La jag något papper där nere, eller? Då verkar det vara så att sista pappret av min predikan är borta. Det ska vara 5 papper och det sista är borta. Ser du det där, Ines? Inget under stolen där, nej. Och kan det vara så att jag har tappat det på vägen ner från kontoret? Inte bra. Jag har väldigt svårt att improvisera. Det vet ni som lyssnar på mig. Jag vill gärna ha mina papper här framme. Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig? Kanske gå ut och leta. Jag kan ha tappat det. Alltså jag har ju gått den här vägen ut här. Är det någon som kan springa och kolla? Så det skulle ju vara typ om det fanns någon så här detektiv som känner att det är liksom lite naturligt. Va? Vänta nu här. 3 personer ser jag samtidigt nu som har hatt på sig. Hatt är ju liksom detektivens signum. Nu får vi se. Kom fram ni med hattar. Är det här förberett på något sätt? Känns väldigt märkligt. Nu ska vi se. Välkomna fram. Vilka är ni? Kan ni berätta? Vad heter ni?
Kasper.
Kasper.
Axel.
Axel.
Felix.
Turid.
Varför har ni hattar på er, Felix?
Ingen aning.
Men ni kanske kände att något var på gång. För det är så här, ni fattat grejen. Sista sidan av den här predikan är borta. Och det är ganska illa, för det är då liksom, när man står här framme som predikant. Det är då man ska sammanfatta allt. Det är då man ska säga något så att alla förstår. Om man inte har fattat innan så är liksom tanken att man ska förstå på slutet. Så det här är ganska illa. Så jag undrar, skulle ni kunna hjälpa mig på ett detektivuppdrag? Svaret är ja. Ja. Det kan ni. Ja, precis. Det känns som att ni skulle behöva lite support. Är det så? Få med er ett gäng. Och då, kan vi se alla barn? Kan ni vinka alla barn? Det finns ju massa barn här idag. Jag skulle behöva er. Precis. Ann-Sofie, ta med er det här gänget. Ni fångar upp alla barn. Och så letar ni upp min predikan. Och jag ska säga en viktig sak först. Ni har 15 minuter på er. 15 minuter. En kvart. Ja, 15. Och sen knackar ni på dörren allt vad ni har när ni är tillbaka. Vilken fart! Om 15 minuter i alla fall så får vi lyssna till lite knackningar här utanför. Då vet vi att barnen är tillbaka och då hoppas, då är planen att jag ska vara i mål. Vi får se hur det går. De som har barn här som är lite mindre, som inte brukar vara med på skatten. Välkomna att hänga på här ute om era barn behöver det. Annars finns det lite saker man kan rita med här bakom vid mixerbordet. För den som vill det. Vi samlar oss. Jesus, nu är det vi som är kvar här inne. Och nu avskiljer vi den här stunden tillsammans inför ditt ord. Inför din närhet. Kom helige ande och rör vid oss. Amen. Jag vill börja den här predikan med att berätta om The London Assembly. The Sunday Assembly ska jag säga, i London. Det är en ateistisk kyrka. Ni hörde rätt. Det finns alltså ateistiska kyrkor numera. Och The Sunday Assembly i London, det är deras första ateistiska församling i den staden. Och ganska snabbt när den grundades så började den sprida sig till andra större städer runt om i världen. Och visionen, det var att i motsats till den kristna kyrkan var en smidig, enkel gemenskap. Där den gemensamma tron bygger på att man inte tror på något. Och den här drömmen om den enkla, okomplicerade gemenskapen, den fick snabbt möta motstånd. 2014 så fattade man beslut i församlingens utpost i New York att man skulle bryta sig loss från hela det ateistiska nätverket. Man hade kommit fram till det beslutet därför att man var oroad över att församlingens ton och innehåll inte var ateistiskt nog. De här tvistefrågorna inom den ateistiska församlingen, de handlade delvis om praktiska frågor, alltså hur man skulle göra och hur saker skulle skötas, hur man skulle göra och sköta saker. Men framför allt så rörde det lärofrågor, det vill säga hur de skulle definiera sin icke-tro. Under oktober månad så predikar vi här i Philadelphia på temat enhet. Och det är inte för att vi här i församlingen har något särskilt problem med en massa konflikter. Utan oenigheter, de tenderar att dyka upp i de flesta sammanhang där det finns människor som interagerar med varandra. Men det som skiljer oss från andra gemenskaper, det är att vi som kristen gemenskap har ett särskilt kall och en särskild uppgift att hålla samman. I dagens predikan ska vi hålla till i Johannes evangeliet kapitel 17. Har du din bibel så ta fram det kapitlet. Vi kommer in där i ett längre textsammanhang där Jesus har samlat lärjungarna för att umgås med dem en sista gång innan hans lidande börjar. Och i kapitel 14-17, i det som kallas för avskedstalet, så är Jesus angelägen om att lärjungarna skulle förstå framförallt två saker. Att Jesus älskar dem och att de ska älska varandra. Och när vi kommer fram till kapitel 17 så är avskedstalet på väg att ta slut. Och Jesus han avslutar alltihopa med att be. Och i den bönen så får vi ta del av Jesu hjärta och Jesu vision för alla som följer honom. Och den här bönen har tre huvuddelar. I den första delen så ber Jesus för sig själv. I den andra delen ber han för lärjungarna. Och i den tredje delen så ber han för alla de som skulle komma till tro på lärjungarnas ord och vittnesbörd. Och det är ju vi. I den kategorin finns vi. Vi sitter ju här för att lärjungarna en gång för 2000 år sedan började dela de goda nyheterna med människor runt omkring dem. Så Jesu förbön är därför också en bön för oss. Och då blir ju frågan, vad är det då Jesus ber? Vad ber han för oss? Vad är det återkommande temat i bönen för lärjungarna? Jo, det är en bön om just enhet. Man kan fundera, hade det inte varit på sin plats med en bön om beskydd mot förföljelse? Eller en bön om kraft, en bön om glädje, en bön om frid, en bön om välgång? Varför är det så viktigt för Jesus att betona just enheten? Det här kapitlet, den här bönen är 26 verser lång. Och eftersom barnen, jag har det här knacket som min deadline, så ska jag läsa de verser som handlar om just enhet i den här bönen. Men när du kommer hem idag så uppmuntrar jag dig verkligen till att läsa hela kapitlet. I vers 11 står det så här. Jag ber för dem, alltså för lärjungarna. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Och det fortsätter i vers 21-23. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Jag vågar tro att alla vi som sitter här inne har någon erfarenhet av att inte tänka, tycka eller vilja samma sak som en annan människa i en viss fråga. När de situationerna inträffar så kan det som man är oenig om för en liten stund bli viktigare än allt annat som man faktiskt är enig om. Om ni har sådana situationer så kan de ju utspela sig i hemmet, mellan vuxna, mellan barn, i en arbetsgrupp, i en vänskapsrelation. Och egentligen överallt där det finns människor kan det också uppstå oenigheter. Och därför kan det även dyka upp oenigheter i en församling. Vi kan också hamna i situationer där vi inser att vi inte tänker, tycker eller vill precis samma sak. Och även i en församling kan det leda till att man därmed glömmer allt det andra som man faktiskt är överens om. När oenigheter uppstår i en församling så får det ofta som följd att vi blir mindre frimodiga. I både vårt eget lärjungaskap och i församlingens gemensamma uppdrag. Det verkar gå bra för barnen. Som flera av er säkert har märkt så har vi just nu en tid i församlingen där vi vill lyfta frågor om lärjungaskap och frimodigheten i att dela de goda nyheterna med andra människor i vår närhet. Och det är utifrån det fokuset som det här med enhet också blir särskilt viktigt. För det finns någon som använder splittring och oenighet som sitt främsta vapen för att få kyrkan ur kurs. Och det är djävulen. Diabolos på grekiska. Som betyder han som kastar isär, han som sliter isär. Det är kännetecknande för en onde. Och man skulle kunna säga att en ondes strategi är att försöka smitta kyrkan med splittringsvirus. Eftersom att det är ett väldigt effektivt sätt att få kyrkan upptagen med allt annat än uppdraget om att gå ut med evangeliet. Det här är inget nytt virus. Det har allt sedan de första församlingarna funnits oenigheter i kristna gemenskaper. Det har funnits splittring och söndring. Och om vi flyttar oss till församlingen i Korint så får vi syn på att församlingen där hade drabbats just av den här problematiken. Och Paulus han har mycket att ta tag i när det gäller den församlingen. Men av alla problem han behöver gå till botten med så börjar han med att adressera problemet med splittring eller schismer som det står i texten. Och det Paulus tar upp först i sina brev, det brukar vara det han är mest angelägen om att brevmottagarna ska förstå. Det är det han verkligen vill betona. Och läser man Paulus ser man att han undervisar och förklarar för församlingen att uppdelningar och konflikter och motsättningar av det slag som finns där, det tillhör inte livet i Kristus. Och en bit senare i brevet så använder Paulus en bild för att församlingen ska förstå hur de egentligen borde fungera. Och Paulus han jämför församlingen vid en kropp. För att utifrån den bilden argumentera för församlingens enhet. För Paulus så är det här mer än en snygg predikometafor. Paulus han vill få församlingen att fatta att de är mer än en mänsklig organisation. De är en levande organism som är intimt ihopkopplad med den uppståndne Jesus Kristus. Paulus vill att de ska förstå att de genom den helige ande har satts ihop till en enda kropp. Där alla identitetsmarkörer och skillnader mellan dem har upphört. En kropp där alla kroppsdelar är uppdelade utan sammankoppling till varandra, det förstår vi, det kan inte fungera. Utan kroppen, den byggs upp genom att alla delarna inser sitt beroende av varandra. När oenigheter och splittringstendenser drabbar en kristen gemenskap så brukar de första förslagen till botemedel vara likriktning. Alltså att man föreslår att det blir nog bättre om vi gör och tänker och är och lever precis på samma sätt. Och likriktning smyger ju sig in väldigt lätt i de flesta gemenskaper, de flesta sociala sammanhang. Och det är ju en så frestande tanke även för en församling. Tänk vad skönt om det bara skulle finnas ett sätt att vara, ett sätt att be, ett sätt att tänka, ett sätt att uppfatta en viss fråga. Då skulle vi kunna eliminera spänningar och oliktänkande väldigt effektivt. Men när Jesus ber för sina lärjungar så är det inte en bön om likriktning. Utan han ber om enhet. Och enhet är Guds rikes immunförsvar mot den ondes outtröttliga försök till att sprida splittring inom kyrkan. Enhet är därför inte bara önskvärt utan det är avgörande för att kroppen ska fungera. Och kanske är det då inte så konstigt att det är just det här som Jesus ber för sina lärjungar och för alla som skulle komma till tro på honom. Utgångspunkten för den enhet som Jesus ber om, den finns i Gud själv. Jesus ber att lärjungarna ska vara ett på samma sätt som Gud är ett. Modellen för enhet är treenigheten. Alltså gemenskapen mellan Fadern, Sonen och Anden som är tre och samtidigt en. Jesu bön om enhet i Johannes 17 knyts alltså ihop med den enhet som finns i Gud. Så därför är det inget som vi troende måste skapa eller uppfinna eller krysta fram. Utan den enhet som Jesus ber om, den har han redan förberett. Den finns redan. Och den har ett tvådelat syfte, den enheten. Både inåt och utåt har den en funktion. Inåt i den bemärkelsen att det håller samman en grupp. Det ger förutsättningar för församlingen att arbeta och fungera tillsammans. Men den enhet som Gud vill se i sin församling, den har också en funktion utåt. Där de troendes sammanhållning blir ett tecken för människor runt omkring. En missionär sa en gång, det mesta som händer i kristna kyrkor kan dupliceras i hinduiska och muslimska församlingar. Men när kvinnor och män av olika nationaliteter, ålder, kaster, folkgrupper, kulturer och sociala tillhörigheter möts i den kristna gudstjänsten, ja, då sker ett mirakel som inte går att hitta någon annanstans. Den enhet som finns i en församling blir i nästa led till ett vittnesbörd utåt för de som ännu inte tror. Barnen är här. Jag hör dem. Jag fortsätter lite till. Ann-Sofie har mitt manus där ute. Hon vet när de ska komma in. I Johannes 17 så säger Jesus att när vi fullkomnas och blir ett, då ska världen förstå att du, Fader, har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och i parafrasöversättningen The Message står det att enheten bevisar för den gudlösa världen att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Världen ska alltså förstå och världen ska få bevis genom den enhet som finns i församlingen. Människor ska förstå och bli bevisade om Guds kärlek när de ser hur vi älskar varandra trots att vi är olika. Jesus lever inte med en vision om likriktning, utan han lever med en vision om enhet i mångfald. Hans vision är en mångfaldig gemenskap som är enade i tron på honom. Och den enheten uttrycks i första hand inte genom att man är medlemmar i samma organisation, utan genom att man är lemmar i samma organism, där samma liv pulserar ut i varje del. På samma sätt som Jesus är fullkomligt förenad med Fadern, så ska vi vara förenade med honom och på det viset också bli förenade med varandra. Att bevara enheten i en församling, det gör vi därför inte bara för att slippa konflikter och oliktänkande, utan det är för att det är ett sätt att bedriva ett aktivt motstånd mot ondskans strategi att få församlingar upptagna med allt annat än uppdraget. I Apostlagärningarna kapitel 4 så beskrivs den första församlingen som ett hjärta och en själ. Och när den här gemenskapen bad tillsammans så står det i kapitel 4, vers 31 så här. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. En församling som är enad i bön och riktning mot Gud kommer också få fyllas och röras av den helige ande och få ännu mer frimodighet att förkunna Guds ord. Och det är därför vi tror att den här temaserien i oktober är extra och särskilt viktig i den tid vi är nu som församling. För om vi längtar efter att nå ut med de goda nyheterna till människor i vår närhet. Om vi längtar efter att få vara ett vittnesbörd i den här världen. Då behöver enheten vara högt prioriterad. Jesus, han väntar på att vi ska vara svaret på den bön som han bad natten innan hans lidande skulle börja. Han bad för dig och mig då och han ber samma bön för oss nu. Han ber att vi ska älska varandra. Så att vi kan modellera och sätta ett exempel för vad kärlek är i den här världen. En delad kyrka är en maktlös kyrka. Men en enad kyrka kan förändra den här världen.